Mattias, har du någon gång gratulerat en kvinna på internationella kvinnodagen?
Ja, av den enkla anledningen att min första sambo på 90-talet, hon fyllde år den 8 mars.
Mm.
Så jag gratulerade inte henne för kvinnodagen utan för födelsedagen.
Jag tycker att du slapp lite lindigt undan. Jag frågar igen. Mattias, har du någon gång gratulerat en kvinna på internationella kvinnodagen för att det är internationella kvinnodagen?
Inte vem minns.
Inte ens när du var ung och dum?
Nej.
Nej. Rakel, är det någon som har gratulerat dig någon gång?
Jag tror faktiskt det, men jag minns inte. Vem? Men jag gillar att det blir som en så här, liksom McCarthy-förhör som i USA på 50-talet. Are you or have you ever been a member of the Communist Party?
Mm.
Och jag gillar misstänkliggörandet av Mattias så tidigt i avsnittet också.
Alltså jag har en gammal bekant slash vän som jag inte har så himla mycket kontakt med längre, men han brukar faktiskt skicka ett sms när det är nyår, kanske midsommarafton och sådär, och när det är internationella kvinnodagen, och jag scrollade rätt på det senaste. Och det var så här, jag hoppas att han inte lyssnar, kram på din och alla ni vackra kvinnors dag. Och sen var det lite olika emojisar.
Det finns väl fortfarande, det finns väl en internationell mansdag också, va?
Den hör inte hemma i den här podden. Jag skulle säga att ungefär mellan, i år är det 365 dagar som det är en internationell mansdag.
Man brukar säga så, men finns det inte nu mer än sån? Nej.
Kanske. Jag vill också passa på att säga en snabb anekdot. För att Sydsvenskan är ingen perfekt arbetsplats. En 8 mars, en gång för länge, länge sedan. Men inte så länge sedan egentligen. När det var internationella kvinnodagen då. Så hade vi en kollega som hade köpt typ en lastpall med vaniljhjärtan. Och gick runt och bjöd alla kvinnor på arbetsplatsen.
Bara kvinnorna?
Bara kvinnorna, för det var internationella kvinnodagen, så de skulle få en sån liten extra uppmärksamhet. Jag som är en sån ryggradslös person sa bara, åh, tack så mycket, gott.
Vad hade du velat säga egentligen?
Jag orkade inte hålla på med det, men jag vet det fanns kollegor som också läste lusen av honom. Mm.
Jag har inte ditt lilla hjärta.
Exakt så.
Men han jobbar inte längre, så nu är vi en perfekt arbetsplats.
Ja. Det här är Gräbort Skåne, Sydsvenskans kulturpodd. Välkomna till den. Jag heter Maria G. Franke, och på min högra sida sitter
Raka Chokri,
och sen på min vänstra sitter särskild gäst idag, återkommande gäst
Mattias Oskarsson,
som är filmredaktör på tidningen. Alltså detta är inte ett internationella kvinnodagen avsnitt, men det blir lite kvinnovinkel ändå, så triggervarning för det. Men skälet till att Mattias är med, det är ju för att han och vi har sett en helt otrolig film. Berätta lite kort om vad det är för film vi har sett
och blivit besatt av.
Det är alltså en svartvit italiensk drama med komiska inslag som handlar om kvinnovåld och kvinnoförtryck. Och den har slagit massvis med rekord i Italien. 6 miljoner italienare har gått och sett den förra året. Den slog alla Hollywoodfilmer och har skapat en stor debatt och diskussion i landet. Eftersom Italien har väldigt höga siffror vad det gäller mord i nära relationer.
Mm.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Jag ska vara helt ärlig. Mattias har ju bubblat en hel del om den här filmen på redaktionen, eller hur? Och du har liksom återkommit till så här, ni måste se den, den är helt fantastisk. Och då kände jag mig verkligen som en jättedålig feminist. För att när du beskrev filmen som att, ja, det är en svartvit italiensk film, utspelar sig kort efter andra världskriget, och det handlar om misshandlade kvinnor. Och då bara kände jag så här,
Att och du frågar, är inte Adam Sandler med ens?
Och då kände jag så här, okej, okay, då är det det här liksom, alltså det feministiska jobbet kan ju bara kännas tungt ibland när man ska liksom hålla sig ajour med alla problem som drabbar kvinnor. Och så bara kände jag så här, oh men gud, vilken tyngd. Mm. Men så var det ju den är ju delightful. Mm. Alltså trots det tunga ämnet så är det ju en liksom lisa för själen att se den. Jag känner mig helt så här lättad och upprymd och glad efteråt. Trots att,
Det är något otroligt underhållande. Gripande såklart, men också väldigt, väldigt underhållande och lekfullt gjord med lekfulla inslag som förhöjer stämningen.
Berätta om grundpremissen. Det handlar om Delia.
Delia, så här. Hon som spelar huvudrollen heter Paola Cortellesi. Jag intervjuade henne nu på Göteborgs filmfestival för en månad sedan drygt. Hon har också regisserat och skrivit manus till filmen. Och hon är en jättestjärna i Italien. Och det är också därför som den har fått kanske sånt genomslag. Hon är tv-kändis och komedien i tv.
Om man ska fatta vem hon är, och går det att översätta henne till någon svensk? Som
Lena Endre?
Nej, komiker mer.
Okej. Okay. Susanne Reuter?
Ja.
Mm.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Mm. Men hon är typ i 50-årsåldern nu. Och det här är hennes regidebut, vilket är lite intressant också. Och den har redan, som jag sa, den har väckt en stor diskussion och debatt, för den har lockat, alltså folk har köat utanför biografen, och hon berättade att efter filmvisningarna så har hon varit där på många filmvisningar, och det har blivit som gruppterapi där alla ställer sig upp och berättar själva om vad de har varit med om, att de har sett antingen sina föräldrar, alltså pappan slog mamma när de växte upp, eller att de själva har varit den här Delia som blir inlåst i ett rum och ska få stryk.
Mm. Men alltså, jag kände på förhand lite så som Rakel också, att italienskt och svartvitt och utspelar sig precis efter andra världskriget. Två timmar, vojne. Det är ju också en väldigt modern film. För alltså, det är inte så att det som skildras då, 1946, att det är på något helt annat sätt nu. Och den är också modern till sin form. Alltså.
Ja, musiken, att det är hiphop, det är Outkast, det är John Spencer Blues Explosion.
Men också lite så här Baz Luhrmann-aktigt, att plötsligt så gör folk helt konstiga saker som är alltså helt orealistiskt, bara för att man utnyttjar filmmediet och liksom berättar på ett alternativt sätt.
Ja, då är det värt att nämna till exempel då, utan att spoila för mycket, men den första scenen när hon ska bli slagen av sin man och barnen, de låser in sig i ett rum, och det är som en ritual att nu ska hon få stryk. Och så slutar det istället med att vi får se ett stiliserat, koreograferat slagsmål som visar på den här ritualen, hur hon blir slagen på något sätt. Och vi får inte se något riktigt våld i filmen. Det gör det speciellt.
Vad jag gör här nu är att jag spelar liksom upp den här slagsmålscenen till otroligt då mysiga musiken.
Exakt.
Och så är han ett sånt as.
Mm. Så det är gjort som en dans, nästan som en tango.
Mm.
Ja, lite olika.
Och man ser ju också, det är också innan det här börjar, så är det också så här välregisserat för att Så, nu får det vara bra med ljud. Ja, men då sitter ju hela familjen runt bordet. Det är ju paret och sen är det också tonårsdottern och två små pojkar. Och dottern, hon ser ju direkt så här, nu håller det här på att hända. Mm. Och så tar hon liksom småbarnen och så här, leder ut dem och stänger in sig i ett annat rum för att hon, ja, föräldrarna ska få göra det här som de då gör så ofta. Och hon föraktar ju på något sätt. Hon föraktar ju sin mamma för att hon så att säga går med på det här och inte gör uppror eller flyr och så.
Precis, för, men vart skulle en liksom trebarns mamma fly i Italien sent 40-tal, tidigt 50-tal? Hur accepterat var det att hon bara skulle skilja sig från mannen som slog henne? Och det är det som är det orättvisa egentligen med liksom den unga kvinnans blick på sin mamma. För att hon, hon dömer ju henne. Hon säger till och med till henne så här, du är en dörrmatta mamma. Mm. Du är inte värd någonting. Hur kan du låta dig själv utsättas för det här? Men det man ser i filmen är ju så att alla är ju medvetna om det här. Att, som du sa Mattias, att det är, liksom, det är en ritual att Ivano misshandlar sin fru Delia. Det finns en hel liksom process kring detta. Mm. Hur barnen ska gå ut och dörrar ska stängas etc. etc.
Det sitter alltid ett gäng kvinnor på gården och snickesnackar. Och de ser ju också så här, nu stängs fönsterluckorna. Nu är det på gång. Mm. Och så sitter de bara och ser liksom lite dystra ut och väntar ut det här. Det är ju ingen som försöker ingripa.
Nej.
Eller föra det på talens.
Och det hon berättade när jag intervjuade henne var ju det här att, alltså att mycket av det som hände i filmen är baserat på hennes egen släkt i Rom. Och historien hon fick höra från äldre kvinnor i släkten. Och att de sa att de hade inte en tanke på att man kunde göra någonting åt det. Det fanns liksom inte på kartan. Man ska också komma ihåg, det här är precis då. Filmen kretsar också kring när kvinnorna får rösträtt. Så det är 1946.
Mm.
Och de bara tänkte att så här är det. De tyckte synd om Delia, men de kunde inte göra någonting, tänkte de.
Mm. Men alltså, komma på när jag såg filmen är, hur gör hon för att få det här liksom nattsvarta och känna så också lätt och lättillgängligt? Hur gör man en film på det sättet? Kan du koppla på din värsta filmanalytiska sida här nu och förklara detta? Konststycke.
Det är väl framförallt det här att det finns så himla mycket roliga one-liners som drar ett komedi i filmen. Hon visar aldrig något våld på riktigt för att inte stöta bort liksom åskådarna.
Mm.
Sedan är det här, utan att bli alltför filmprofessor här nu, så är det här liksom en väldigt typisk italiensk tradition. Alltså det här är, den är väldigt mycket neorealism i stilen. Alltså vi tänker Cykeltjuven, de här klassiska filmerna som handlar om folk på samhällets botten, 40-tal. 50-tal. Sen är det också en genre som heter Commedia dell'Italiana som just jobbade mycket med att ta upp samhällskritiska frågor i en lättsam form. Också i intervjun, det här är en genre som jag älskar. Vi kan ta en film som vi som älskade varann så mycket, som jag vet att Maria har sett.
Mm.
Men Mirakel har sett den.
Nej,
jag är gift med en cineast. Då har man sett.
Denna var en enorm succé, inte bara i Italien utan även faktiskt i Sverige på 70-talet. Ettore Scola och regissören. Och hon, vi pratade, när jag intervjuade henne så pratade hon om att alltså, Ettore Scola är hennes husgud.
Mm.
Hon hade också träffat honom innan han dött. Men det är det här att man tar tunga ämnen som kan handla om klasskamp. Den handlar ju om någon slags klasskampsfilm på många sätt. Och gör det i en otroligt lättsam form.
Mm.
Så det finns sånt drag i italiensk film.
Mm. Han, den här gubben som ligger i rummet i lägenheten. Alltså det är ju pappan i familjen. Hans pappa ligger ju och är lite sådär orörlig och sjuklig. Och blir upp, alltså mest egentligen att han ligger där och bekväm och blir upppassad.
Av Delia.
Ja, han är ju, på ett sätt så är ju han så här lite komisk figur. Men han är ju också så här ur svinet på något sätt. Man tror så här, vid ett tillfälle så tror man att han ska säga till sin son att nu får du fan tagga ner här. Du ska inte slå din fru. Men vad han egentligen då, eller vad han då själva verket säger, det är att du ska inte slå din fru så där lite så här ofta och så lätt, utan
för då vänjer hon sig.
Ja. Mm. Slå henne en gång ordentligt. Och det är en sån
otroligt obehagligt.
Ja.
Men det är också det är en utav de liksom värsta replikerna i filmen. Det är ju också att han argumentet som svärfar har då till att svärdottern Delia inte ska få stryk varje dag, det är ju för att det är så jobbigt för honom att höra henne gråta hela tiden. Han blir ju störd på sin kammare.
Hon sa apropå mansporträtten i filmen, jag vet att hon fått viss kritik i Sverige, jag tror det var Jakob Lundström i DN som tyckte att det var liksom en klischémän och sådär i filmen, och ja, det håller jag nog inte riktigt med, för det finns några positiva mansfigurer i filmen, den amerikanska militärpolisen och bilmekaniken som hennes ungdomskärlek och sådär.
Lite pappdockor är de.
De är lite pappdockor, ja, det håller jag med om. Men hon sa det att hon vill inte skildra de här männen som slår på något sätt som komiska eller farliga. Alltså farliga, att de är biskopen i Fanny Alexander-typen. Mm. Utan de skulle enbart framstå som löjliga. De skulle vara fåniga figurer som ingen kunde tycka om. Eller tycka var roliga eller var rädda för.
Mm. Mm. Men vad tyckte ni om just det här med att man att själva liksom våldet blir lite mer liksom, det är koreograferat liksom ibland som en dans, och sen är det väldigt, väldigt effektfullt liksom i någon scen där hon där Ivano verkligen slår skiten ur henne. Han skallar henne, kastar in henne i väggen och det tar stryptag. Och så ser man att stryptag, att när han lossar handen att så ser man blåmärkena och sen så fejdar de bort. Och sen så ser man vid ett ögonblick också när han skallat henne att det börjar rinna blod i näsan och sen så försvinner det magiskt. Mm. Vad tänkte ni om det? För jag känner mig lite så här kluven, att man blir det för mycket så här nästan lite så här buskisaktigt att hon får så mycket stryk, men att det inte riktigt, det syns väldigt sällan att hon har blåmärken över kroppen.
Alltså jag tänkte att det var en del av det här hur kvinnan
döljer det.
Vad säger du?
Att hon döljer det för andra.
Ja, hur, alltså skammen, att man liksom, det händer och sen genast så ska man liksom vidare, man får inte berätta för någon. Man får inte liksom avslöja mannen för att kan det bli värre, alltså att man liksom genast, man ser ju också så att hon går på gatan, alltså hon blir ju uppmärksammad ett par gånger av någon utanför familjen när hon är blåslagen och sådär, men att den då är, det här att det fejdar bort, att det är en bild av förnekelse liksom. Så tänkte jag. Men det går säkert att säga på något sådär mer film. Nu åkallar vi professorn här.
Jag är inte professor som sagt.
Här inne. Ja,
men, den har ett positivt budskap någonstans. Det finns alltid en morgondag. Och det kan man säga att filmen, utan att spoila slutet på något sätt, så är det ett lyckligt slut kan man säga. Och jag vet inte. Tiden läker alla sår eller någonting, jag vet inte vad de är ute efter det där, men jag tror framförallt det viktiga med den scenen och andra scener, det visar på att det är så här, främdungseffekter som man talar om, att det här moderna soundtracket, att helt plötsligt blir det förhöjd stiliserat, det är liksom att ni tittar på en film och den här filmen berättar någonting för er.
Jag skulle vilja fråga just om hur det har pratats om den i Italien och vad den har landat i. Men innan dess så skulle jag bara vilja korrigera vad jag sa innan, för jag ljög ju lite när jag sa liksom att det var delightful att se den. Att på ett sätt, på många sätt så var det det. Att liksom se en film som så uppenbart är en femma.
Mm.
Och som alla borde se. Den är så snygg. Alla, liksom, hela upplägget är så smart också. Men jag kände liksom att det var, växte en sorg inom mig ju längre jag såg. Den är 2 timmar lång. Och det är ju för att jag har haft personer i liksom, släktens närhet, eller vad man ska säga, där alla har känt till att det varit kvinnor som har blivit slagna av sina män. Det är liksom en öppen hemlighet.
Mm.
Och där det har varit, det var liksom ett par som var liksom vänner till familjen, kan man säga. Där alla visste att han slog skiten ur henne. Alltså det var fruktansvärt, och de hade liksom barn. Och hon liksom försökte lämna sin man flera gånger. Hon försökte ta hjälp av liksom olika släktingar och vänner. Och hela tiden så fick hon höra att en av de största synderna som finns är att skilja sig.
Mm.
Och de övertalade henne hela tiden att gå tillbaka. Och så tyckte väl alla synd om henne. Och tyckte väl precis som den här svärfaren i den italienska filmen. Att nej, men så mycket stryk skulle hon väl inte ha fått. Räcker väl med någon gång ibland, men inte hela tiden. Mm. Men den här liksom kvinnan, och jag minns det, jag skrivit om det här liksom flera gånger, att de var på besök hemma hos oss en gång, och så var en präst där.
Mm.
Och då, den här misshandlande mannen, han skyllde på att det var andra personer som hade stökat till det i deras äktenskap. Han försökte på något sätt ursäkta liksom framför alla att han slog henne, men han sa det inte rakt ut. Och hon satt ju bredvid, hon kunde inte säga ett skit.
Mm.
Nej.
Och sen efteråt då, när de skulle gå, så skulle liksom prästen gå också. Och då liksom frågar han henne så här, men hur är det nu min dotter, hur är det nu?
Ja.
Och då bara säger hon så här, hon bara viskar så här, nej, men det är väl bra. För hon kan ju inte säga någonting. Nej. För hennes...
Hon är gisslan.
Hon är gisslan liksom. Och då så säger prästen till henne, tålamod min dotter, du måste ha tålamod. Sabbar, liksom, sabbar. Mm. Och just de orden, och att det sades framför alla, alltså krossade mitt hjärta liksom. Mm. Men i det här fallet så slutade det ju bra, för att några år senare så var han så här, fuck this shit.
Mm.
Skilde sig, och hon vägrade dra sig tillbaka, utan hon fortsatte gå på så här assyriska fester, och hon dansade, hon var glad. Äntligen hade hon liksom blivit kvitt den här liksom sociopaten.
Mm.
Så i det fallet så slutade det bra, men jag det liksom, det både skadade mig och liksom stärkte min feminism.
Mm.
Att bevittna detta liksom.
Men det, alltså, det är väl i alla, det kan, jag tänker att det kan uppstå, den här alltså gisslansituationen i alla möjliga kretsar, att det är verkligen inte utraderat. Det är ju idag fortfarande ett mycket, mycket, mycket stort problem.
Absolut, men jag tror att anledningen till att liksom den här filmen drabbade mig så mycket var för att jag såg så tydliga paralleller mellan liksom Italien på 40-talet, och uppenbarligen så finns ju de här problemen kvar än idag. Ja. Italien som är ett väldigt katolskt land, och den assyriska kulturen som jag själv växte upp i, liksom patriarkal, syrisk, ortodox.
Och du var i det rummet när detta hände.
Exakt, och att det är, att det hela tiden är kollektivet som är det viktiga. Så att en kvinna lider är inte det viktiga, utan det viktiga är att hålla ihop familjen.
Mm.
Och om det då innebär att kvinnan ska få spö för att den hela familjen ska bevaras, så får det vara så. Men då är det ju underbart, Mattias, tänker jag, att höra att det här verkligen har satt igång en riktigt skarp debatt i Italien nu.
Det var ju, som jag har förstått det, så debatten har ju pågått före filmen, så att den har ridit på en våg av en debatt som den har spridit ännu mer. Framförallt så finns det, ska säga, finns ett jätteuppmärksammat mord, Giulia Cecchettini som mördades i höstas. Men då hade filmen faktiskt haft premiär. Och det var en yngre tjej som gjorde slut med sin 20 år gammal, gjorde slut med sin pojkvän. Och han slog ihjäl henne. Och det var en, och de har så höga siffror av att män slår ihjäl sin partner. Alltså mycket, mycket högre än... jag hörde någonting i stil med att det var 72 timmar så dödas någon i Italien.
Mm.
Kvinna. Av sin man eller pojkvän. Man ska då tänka att den har blivit årets snackis i Italien. Den har slagit alla Hollywoodfilmer. Den ses redan som någon form av kulturell milstolpe. Den ligger på plats 5 över den mest sedda italienska filmen i Italien någonsin. Och då har hon ganska stolt filmhistoria. Så, så den har ju fått ett enormt genomslag.
Och vad är det för filmer den då har överträffat i år? Då är det sådär Barbie och...
Ja, ja, alla har lovit. Barbie, Oppenheim, alla dem. Men...
De jävla skitfilmerna. Förlåt. Både Barbie och Oppenheimer. Katastrofala kvinnoporträtt i båda, tycker jag.
Jag är ingen fan av någon av de filmerna.
Mm.
Men Barbie var rolig att se.
Jo, det var det. Jag överdriver lite. Vill du vara tuff igen?
Jag gillar att det var så mycket rosa.
Men då trodde regissören Paola Cortellesi, som också är fantastisk i huvudrollen, att den faktiskt kommer kunna ha effekt i Italien.
Ja, jag är ingen Italien-expert, så jag vill inte säga.
Nej, vem är det? Vem är det?
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Man måste också komma ihåg, i Italien så har liksom vänstern, det finns ett väldigt stort kulturvänsteretablissemang. Jag tycker alla, varenda film, italiensk filmregissör som intervjuar är så här, nästan kommunist. De har ju en väldigt stark tradition för jämlikhet och klasskamp och även kvinnokamp. Men hon sa det, att det hon ville visa med filmen var väl det här, att trots alla framsteg som har gjorts lagstiftningsmässigt, så ligger de här gamla patriarkala strukturerna så djupt nere, rotat i vårt samhälle.
Mm.
Så det finns fortfarande.
Och det har väl också varit någon slags, ja, men som i många andra delar av världen, en backlash med, jag tänker så, Berlusconi till exempel.
Ja, bunga bunga.
Mm.
Nej, men precis, att just det, han hade sina bunga bunga parties. Vad var det, Mattias? Varsågod och berätta.
Jag minns inte vad det gick ut på. Var det inte bara att de hyrde in en massa unga tjejer som skulle dansa i lättklätt för honom typ?
Exakt, precis.
Ja.
Men jag bara tänker på, att du sa innan att, jag menar att det har funnits den här liksom radikala traditionen bland italienska regissörer, och att du ibland får känslan att nästan alla du intervjuat är kommunister. Men det har varit väldigt många manliga liksom, italienska regissörer. Och hur radikala har egentligen kvinnoporträtten varit? För att man får ju också lite bilden av att liksom det manliga geniets ställning är stark också i Italien.
Åh, oh, gud ja. Absolut. De stora italienska filmskaparna nu är sådana som Luca Guadagnino, alltid svårt att säga, han som gjort Call Me By Your Name. Och Nanni Moretti, som gör väldigt samhällstillvända filmer med bra kvinnoporträtt, absolut. Paolo Sorrentino, som brukar bli anklagas för misogyn. Det var han som gjorde den här Stora skönheten som han Oscarsgalan.
Var det han som klättrade på stolen, va?
Det var Roberto Benigni. Nej, men nej. Det är nog lite blandat. Ja. Jag har inte tänkt så mycket på hur deras kvinnoporträtt, om man ska jämföra dem riktigt faktiskt. Så att.
Men om man tittar på såna här gamla filmer där Sofia Loren är med, och liksom, ja, men de gamla 60-70-tals italienska filmerna, så är det ju väldigt mycket så här svinsnygga kvinnor och med så här härliga urringningar och alltså väldigt 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 så manlig flåsig blick.
Men så var det även här ju, i svensk film på den tiden.
Ja, absolut.
Mattias, du är ju filmredaktör på tidningen.
Ja, oui.
En eminent sådan. Och det här säger inte jag för att fjaska, utan jag tycker verkligen det. Men jag bara tycker det är lite spännande här för att...
Nu kommer smockan.
Nej, nej. när filmen recenserades i tidningen så gjordes det av Annika Gustafsson som gav den 4 i betyg. Och alla vi har ju mycket, mycket stor respekt för Annika. Men det är så spännande för att hon satte en 4 och du tycker att det är en 5. Försökte du övertala henne att höja betyget ett snäpp till? Eller hur gör du då?
Jag försöker aldrig övertala. Så om jag har sett något som jag tycker är fantastiskt bra så säger jag inte jag ett pip till recensenten vad jag tycker. Varken före eller kanske ibland efter. Men...
Ett sant proffs. Ett föredöme. Va? Men jag är inte ironisk. Det är en jättebra hållning.
Ibland har jag ju rapporterat kanske från filmet för ett halvår i förväg och de har ju läst vad jag tycker om den. Men jag vill undvika att de ska färgas av min smak.
Du vill inte att någon ska vara så här, nu fjaskar vi för redaktören.
Exakt.
Han älskar den här filmen, därför ska jag sätta en 5 på den. Jag tror inte, eller så här, jag vet att våra kritiker är inga får som liksom försöker liksom fjaska för dig. Så är det inte. Det är mycket starka karaktärer allihopa.
Men det kan, jag tror sånt kan ske lite undermedvetet utan man tänker på det.
Mm. Men jag måste säga, ni är ju båda så här, det är en 5, det är en 5. Jag är med Annika där. Mycket stark 4, men jag vet inte riktigt, det är lite så här om just det här som jag sa, de här några män i periferin som är väldigt mycket så här, så där, nästan löjligt endimensionella. Och också någon sån kvinna i periferin som är också jag fattar, man lägger krutet där i den innersta kretsen, men det är ändå lite så här någon liten ansträngning till.
Ja, men alla bra filminnehåller skavanker, ska så vara.
Mm. Jag var ju ändå väldigt förtjust mot det.
Ja, på något sätt är det som att precis som gymnastiken så liksom, du längtar efter den perfekta 10:an då. Alltså du tänker att om något får...
Och så gymnastiken?
Ja, eller gymnastik fanns det förut, den perfekta 10:an.
Vad förklara?
Okej, amen.
Alltså när man sätter poäng i liksom
gymnastik.
Typ SM och sånt.
Ja, och känner du inte till det? Att det finns den perfekta
10:an? När de hoppar på den där mattan och jag volter och så.
När de hoppar på mattan, när de hoppar på bocken, när de hoppar i... Ja.
Ja. Och vad är den perfekta 10:an då? När allting är utan någon...
Skavankar, precis, ja. Jag har faktiskt skrivit om det för att den perfekta 10:an finns inte. Men det är anledningen till att jag tänkte på det är i relation till betyg på filmer. Just att vad innebär det att en film får en 5? Det är det. Liksom, innebär det då, liksom, förväntar man sig då att den ska vara perfekt från början till slut eller kan man då acceptera att det finns någon skavank här och där?
Jag vill citera vår filmkritiker Mikael Tapper som brukar säga att det finns inget tråkigare än perfekta mästerverk. Och jag håller med det helt och hållet. Många av de bästa filmer som jag vet som jag sätter 5 på är när jag väl sätter 5. Jag ser att det finns skavanker men det gör ingenting för det är helheten som räknas.
Mm. Alltså det är en bra inställning.
Det är liksom inte det är en impact som en film får på en. Eller man, så att alla filmer har skavanker.
Mm. Men berätta varför det är tråkigt med perfekta...
Ja, men jag vet ibland sådana här, för det finns en del filmer som är sådär formfulländade, allting är jätteuttänkt och så får de en 5 lite överallt och sen glömmer alla bort dem.
Mm.
Och några år senare är de bortglömda.
Mm.
Och sen finns det filmer som är rätt ojämna men innehåller fantastiska scener vilket gör att de lever vidare, för folk minns dem.
Och det gör ju verkligen den här.
Ja, jag tycker den är rakt igenom väldigt bra, men jag kan ju se det här med att liksom att några figurer i marginalen är pappfigurer såklart.
Den här veckan kommer ut en bok på svenska som heter Haggor om föraktet för den medelålders kvinnan. Och när jag för flera månader sedan såg den liksom på så här listor över de här böckerna ska vi ge ut, så var det, så den titeln talade direkt till mitt hjärta för att det är liksom ett av mina så här favoritämnen. och ops, jag vill inte framstå som någon sån självömkande typ. Det är bara så här, det är ett favoritämne att fundera på. Och det är en engelsk författare som heter Victoria Smith. Hon är en här skribent som specialiserar sig på kvinnofrågor, skulle man kunna säga. Och hon är typ i 50-årsåldern. Och hon skriver i förordet att den här boken är... Den här är för kvinnor födda mellan 1965 och 1980.
Det är skönt eftersom jag är född 78.
Ja, och jag är född 66. Så att vi är liksom, vi två är i ytterkanten här. Jag vet inte exakt hur du definierar dig, Mattias. Men,
du är åldersspannet också.
Jag är helt säker på att det finns en liten hagga även hos dig.
Det finns det säkert. Jag är född 69, så att jag är väl i alla fall i åldersspannet.
Ja. Jag tycker i alla fall att du är något av en kulturtant. Och det, och det ligger också lite grann i det häradet. Jag stör mig lite egentligen på ordet hagga. För att, vad säger ni om ordet hagga? Vad definierar det? Ni det som, Mattias, vad tänker du på? Vad ser du framför dig?
Ja, men det är ju liksom ett nedvärderande ord. Men vad jag har förstått så är det ett ord som författaren vill reclaima. Eller den kanske har reclaimats av feminister generellt. Det har jag ingen koll på.
Mm. Vad känner du, Rakel?
Att det är negativt. Att man är en häxa. Mm. Och jag vill bara säga att när jag försökte skriva det i Word, eller i anteckningar, så blev det autokorrekt. Så att, och autokorrekt till Hagtorn.
Inte Haggis.
Nej, utan Hagtorn. Ja.
Vad bisarrt. Ja. Ett superbär.
Mm.
Ja. Ja, nej, men det är ett ganska groteskt ord faktiskt. Och men,
förlåt, får jag fråga, är det lite brittiskt ironiskt när man använder den termen kanske? De kan använda sådana ord ibland som...
Jag upplever det inte som det.
Nej, okay.
Men innehållsutteckning, där är liksom så här olika, uppdelat i olika teman. Så här, den fula haggan och den djuriska haggan och den smutsiga haggan och den frigida, den konspirerande, den privilegierade, den döda. Så. Och min första reaktion var så här, men var är grogghaggan? För det är på något sätt, den är lite av en favorit för mig. Inte minst sen jag för några år sedan läste Jenny Damberg och Lisa Wiklunds bok som hon drack, som handlar om kvinnor, alkohol och frigörelse. Som var.
Men får jag bara fråga Maria, vad är det som pågår nu? Alltså, tänker du komma ut som hagga nu? Är det det som händer?
Jag försökte undvika att säga det själv, men okej, nu när du pressar mig. Ja, det gör jag nog. För att de senaste åren så har det varit ett jävla tjat, tycker jag. Och jag har själv varit medskyldig till det tjatet om klimakteriet. Och fortfarande så tycker jag det kan vara så där, plötsligt ser man på Facebook någon som skriver så här: det är aldrig någon som pratar om klimakteriet, vi måste börja prata om klimakteriet. Vi har inte gjort någonting annat på kanske så här 5, 6, 7 år. Det har kommit drivor med böcker om vad som händer med kvinnan och synen på kvinnan under klimakteriet.
Först skulle man prata om mens, sen skulle man prata om klimakteriet. Ja.
Och nu har vi gått vidare till lite mer övergripande haggan. Alltså det är liksom... haggan är... Alltså jag skulle säga så här, haggan är... Jag skiter i vad ni tycker om mig nu. Nu gör jag så här. Nu är jag så här. Jag ser ut så här. Det får ni tåla. Jag har någonting. Jag har erfarenhet. Jag vet en massa. Jag känner min kropp. Jag vet vad jag ska göra med mitt utseende för att liksom känna mig någorlunda. Alltså nu citerar jag Rakel, för att steppa upp gamet med 5%. Så jag vet att jag ska så där lite grann toppa det jag har. Och fuck alla andra. Alltså, den attityden, när man liksom vid ett visst punkt i livet kommer till den insikten eller känslan. Det är inget bestående, men det är någon sån här som fläckvis så där sköljer igenom en. Inte då som en vallning, utan som någonting annat. Så är det otroligt skönt och frigörande. Liksom. Så ja, då på det sättet så kommer jag absolut ut som en hagga nu. Så det kan du se fram emot, Rakel. Men i och för sig så tror jag kanske att du redan är där, eller?
Alltså, nej men jag kan väl passa på att komma ut som bitch då. Men för så, det kan ju vara ibland.
Och diktator.
Och diktator? Nej men hagga, nej. Jag känner mig... jag är 45. Jag har börjat investera. Jag har börjat köpa massa dyra krämer och intala mig själv att det liksom funkar.
Mm.
Jag känner mig fortfarande långt ifrån haggbegreppet.
Mm.
Och jag har själv lite svårt att förstå varför liksom Victoria Smith eller du, att man vill embrace det. Men samtidigt så kan jag förstå det i att det är en väldigt stark figur. Både i liksom den offentliga debatten, men också till exempel populärkulturen i filmer. Att liksom kvinnor runt 50 utmålas som häxor. Och det här klassiska exemplet som Victoria Smith nämner i sitt förord, det är ju Glenn Close, kaninkokerska, i filmen
Farligt begär.
Att Glenn Close har då haft en liksom het sexy weekend med Michael Douglas figur och sen vill inte han träffa henne igen, och då blir hon helt galen och så slutar det med att hon kokar typ ett av hans barns kaniner och har på sig hans skjorta, och sen så säger hon då till honom så här: I will not be ignored. Och det är det då som författaren då har som ett liksom stridsrop, liksom I will not be ignored. Men, och jag kan hålla med om att den här liksom populärkulturen älskar den här typen av så här galna häxor. Eller att de utmålas som galna häxor. Att det är ju ett enormt kvinnoförakt i det. Och samtidigt som jag själv kan liksom känna så här, men att anamma ett ord som hagga, som i sig, kan det någonsin låta positivt att vara en hagga? Det är det jag undrar.
Mm. Nej, men jag är, alltså, jag gillar själva saken, men ordet har svårt för, så kan man säga.
Men är det inte för att sälja boken kanske, att man slår till med en sån grov benämning?
Det är säkert. Alltså Glenn Close är ju typiskt och sån där. Jag kan liksom inte riktigt sluta tänka på Gunilla Persson och hur hon framställdes i Kristin Melzers imitation, den deltävling av Melodifestivalen när hon själv då var med. Hur liksom grotesk, alltså den bilden av henne som då målades upp var så himla grotesk på ett, jag tycker, obehagligt sätt. Och det skriver Victoria Smith mycket om, den här demoniseringen av den äldre kvinnan och vad det gör, hur det inverkar på yngre kvinnors syn på liksom äldre kvinnor och de som alltså hur de ser på sin egen ålderdom liksom, att man vill inte ha med de här gamla kvinnorna och göra som ung, för att så där vill man ju inte bli en sån
så här. Jag tror att hon har helt rätt i det, för att jag tror att det är mycket mer naturligt att man som ung kille kanske har någon äldre man som är någon slags mentor åt en, och att det är mycket mindre förekommande att man som ung kvinna har en äldre kvinna som mentor. Jag kommer ihåg när jag var ung kvinna. Ung och lovande i karriären.
Du är fortfarande ung.
Ja, tack.
Och lovande. 45.
Ja, nej, men jag känner mig ung. Mm. Nej, men jag kommer ihåg att när jag var ung att jag kände att det lite så här, att det var massa män som flockade omkring mig och ville hjälpa mig och var så här, nej, nej, men sen visade det sig att några av dem ville faktiskt ligga med mig och det förstod inte jag från början för att jag är faktiskt lite naiv ibland. Men att jag minns det inte som att det var liksom massa kvinnor som liksom så att jag, och jag tror tyvärr hon nämner det i boken att jag tror om det är Susan Faludis begrepp liksom är att liksom modersmord är vanligt inom feminismen. Att jag tror tyvärr att det är rätt förekommande att man som yngre feminist lite ska se ner på de äldre feministerna och att man inte inser liksom vilket enormt arbete de har lagt ner.
Mm.
Varför har vi det som tidigare hette dagis och förskolor som nu heter något annat i Sverige. Men varför har vi det? Varför har vi kvinnlig rösträtt? Varför har vi alla de här framstegen som då kvinnorna före oss har kämpat för?
Mm.
Men att det idag finns liksom den här tendensen att man då ska hitta några, liksom, den sämsta åsikten bland äldre feminister och så är det bara det man rackar ner på.
Mm.
Typ att man gnäller på så här vita feminister eller medelklassfeminister. Eller...
Det är verkligen fritt fram. Mm. På något sätt och hacka.
Det har ju hänt så mycket i det, jag menar det är ju, om man tittar historien, man kan tycka att vi har haft någon form av jämlikhet länge, men jag menar det är ju så sen som på 60-talet så när den första kvinnliga hallåan i TV är så blir det ju folkstorm. För att en kvinna kan ju inte sitta och läsa upp nyheterna.
Är det sant?
Och detta är jag vet inte vilket år 60 någonting så att de strukturerna sitter ju kvar. Jag menar, det är liksom folk som var ens föräldrar eller ens farföräldrar och morföräldrar som sitter kvar. Så att det är en revolution som har hänt och den händer fortfarande, säkert med MeToo. Så att det blir så många generationskrockar. Jag tror vi måste vänta rätt länge till innan det är bara fullständigt självklart i alla generationer att det är jämlikhet. Tanken liksom.
På något sätt så är det ju en nödvändighet att bryta med tidiga generationer för att liksom nå nya framsteg och liksom så här, slå in på nya vägar. Men jag försöker komma ihåg hur det var när jag var ung, hur jag såg på äldre kvinnor i min omgivning. Jag var helt... Så här, du sa naiv, Rakel. Jag var absolut naiv. Jag tänkte liksom... Mitt feministiska uppvaknande kom väldigt sent. Jag förstod mig inte riktigt på äldre kvinnor. Och det var någon slags blandning mellan ointresse och att jag var så här lite, då bara lite dum. Och det tycker jag är så himla synd nu, för att jag tror att jag hade haft så himla mycket nytta av det. Men nu är jag mycket mer intresserad av yngre kvinnor och personer överhuvudtaget egentligen. Än jag var av äldre då. Det är liksom så himla stor skillnad. Men jag märker också när jag pratar med jämnåriga eller sådana som är lite äldre än jag själv att många är så här chockerande, ointresserade och okunniga om yngre personer. Jag tycker bara liksom att det är så här, det är bara sociala medier och det är bara avfärdar väldigt mycket av yngre generationer på ett skitkonstigt sätt. Jag vet inte om det är någonting som ni känner igen.
Jo, absolut. Sen är det väl speciellt att vi som kollar på med journalistik och man ska ha koll och vi ligger i framkant med ny teknik och vi måste ha lite koll på sånt som TikTok och vad händer där och skriver om det. Så att jag tror att vi är inte folk i allmänhet kanske om man jobbar med media.
Mm.
Men bland andra kan man ju märka det, tycker jag absolut.
Lite folk som jobbar med media också.
Ja,
är det.
Lite. Man avfärdar yngre generationer.
Men jag tänkte... Jag 45, vad är det i mitten? Vad kommer jag bli? 90? Jag säger att jag
vi hoppas på det.
Vi hoppas på det. Jag levt halva. Vi blir faktiskt väldigt gamla i min släkt. Bizarrt nog. men jag tänkte på det... Du sa, Maria, just att du har kommit till den här nivån att du känner så här, fuck it, jag bryr mig inte. Det låter ju asskönt. För att jag tänker att när man passerar 50 så är det ju jävla tjöt om att man ska, det är dyra krämer och ska du inte testa lite Botox och ska du inte lyfta tuttarna. Det kanske inte är folk som säger det till dig, men det är klart att den här pressen liksom, att man ska fortfarande vara fuckable som kvinna. Mm. För att jag föreställer mig att det värsta för en kvinna är just att inte vara knullbar.
Absolut.
Inte fertil, inte liksom att man är liksom torr gammal häxa liksom. Men hur har du då lyckats komma till det här zen-läget där du då helt plötsligt är såhär fuck you all bitches, jag alltså, bryr mig inte längre.
Jag måste bara nyansera det lite, för att jag har det i mig, men jag kan också ta väldigt illa vid mig när jag ser just det här föraktet mot medelålders kvinnor och alltså det här, överhuvudtaget mot så här, ålders... Alltså jag är också en känslig själ, så att det är som att jag har en liten switch i mitt huvud som måste vara påslagen för att jag ska känna den här känslan av fuck it. Vissa dagar är inte som andra dagar, då är man lite svagare liksom. Då funkar inte den grejen. Då är man mycket mer mottaglig för all skit i omgivningen och liksom orättvisor och liksom vad det nu kan vara för
vad
någonting.
Vad kan det vara för situationer då?
Det kan vara liksom att någon avfärdar kanske min åsikt i någonting för att det där förstår inte jag, för folk i min ålder är så och så, de fattar inte detta.
Det är ett avfärdande som kommer från en yngre eller från en äldre?
Då är det ofta från någon yngre.
Ja.
Och det kan vara liksom både liksom i jobbet och civilt så att säga. På krogen. Ja, också på krogen.
Alltså, intressant med Sverige, tänker jag ibland. Vi är så otroligt ungdomsfixerade i Sverige.
Mm.
Som man, på ett sätt som man inte är i andra länder. Vi är ett ungt land, väldigt ingenjörsdrivet. Och det är sånt där att all ny teknik ska omfamna. Vi ska privatisera allting skitsnabbt. Vi ska skaffa alla appar. Vi ska bara appar istället för. Och det finns ju stort förakt i de här med apparna mot de äldre.
Mm.
Som inte hänger med. Och det bryr man sig inte om. Så att det är något med den svenska mentaliteten, tror jag, som gör att äldre avfärdas.
Mm. Och jag tror också att Maria gav mig en liten läxa häromdagen. Som den hagga hon är. Typiskt haggor.
Jag ber inte om ursäkt än. Jag vill först höra vad det var.
Ja, men bra.
Ja.
Det var att du sa så här att men du kanske kan fundera lite på hur du såg på äldre kvinnor för några år sedan. Liksom.
Mm.
Någonting sånt. Och då tänkte jag...
Till exempel mig då. Nej, jag menar äldre.
Ja. Och då... Så slog det mig att det här som den här brittiska författaren tar upp i boken, Victoria Smith, just är att hon upplever att yngre feminister riktar ett frakt mot äldre feminister. Och även kanske det som du har pratat om, Maria, just att du ibland kan känna att yngre personer avfärdar din åsikt för att du är en liksom, medelålders kvinna.
Mm.
Och då så slog det mig att det där har inte riktigt varit en stor sak i mitt liv, för att jag har ju vuxit upp i en stor, fet assyrisk släkt som verkligen, precis som Mattias var inne på, där det äldst är bäst.
Mm.
Så är det. Som ung jävel så ska man hålla käften, man ska inte bråka, man ska vara lite osynlig. Och ungdomen, framförallt hos kvinnor, är en farlig period, för då kanske man liksom har sex med fel person. Utan målet är alltid att man ska gifta sig, man ska bilda familj och sedan ska man bli en moder och som tar hand om ungarna. Och jag skulle säga att modersfiguren har varit en av de mest respekterade inom den assyriska kulturen. Och att jag har vuxit upp i en massa liksom... Jag har hängt i en massa kök med äldre kvinnliga släktingar och det är de som har varit stjärnorna. Det är de som har fått allting att hänga ihop. Och någonstans så utgår liksom kulturen från dem.
Ja.
Mm.
Så därför så känner jag att jag har det liksom inte riktigt... Jag är så fast i det. Att jag kanske, det är därför som jag liksom inte riktigt förstår mig på den här haggfiguren. För att liksom, den äldre kvinnan för mig är ju den som är som förtjänar mest respekt och vördnad och som får mest uppmärksamhet liksom. Men fattar ni vad jag menar?
Absolut,
ja,
absolut.
Och det är ju liksom, det måste ju vara det är ju på något sätt en gåva att ha den inställningen från början, tänker jag.
På gott och ont.
Okay.
För att det är ju inte helt för att den liksom assyriska kvinnan traditionellt sett skulle jag säga är ju liksom både liksom hyllad, vördad och samtidigt som liksom i många sammanhang, framförallt i kyrkan, så är det ju männen som bestämmer och som har maktpositionerna liksom. Men i det sociala eller i hemmet så är det kvinnan som är högst upp liksom, eller viktigast.
Ja. Och så lite backseat drivers. Att ja. De liksom...
ja, precis.
Men det är någonting med moderniteten som har ställt till grejer. Man tänker när man läser hur själv kom, alltså min pappa var född på en bondgård. Och där man ser hur jämlikheten förr i tiden, och nu pratar jag liksom långt in på 1900-talet, så var det inte alls frågan om något slags egentligen patriarkat på bondgårdarna. Utan det var, man hade två olika sfärer. Männen var ute i skogen och gjorde det fysiska arbetet. Kvinnorna tog hand om hemmet. Och man liksom jämlik, en form av jämlik balans. Det är inte sällan det var kanske kvinnan som var matriarken i huset och sådär. Så att det är någonting när vi alla ska flytta in till städerna och bo i lägenheter och ha 9-5 jobb, 8-5 jobb, som någonting händer. Ja.
Och
Gud vad jag blir historiker nu.
Ja, men det hänger väl också ihop med liksom sexualiseringen av kvinnan i kulturen. Liksom, att en besatthet av att en kvinna ska vara, och nu säger jag det igen, knullbar liksom.
Jo, men det är så här, brottet är egentligen inte att bli gammal, utan brottet är alltså brottet som kvinnan gör sig skyldig till, det är att hon inte förblir ung. Och om man då försöker förbli ung på fel sätt, så blir det också liksom ytterligare något fel.
Och om man är en medelålders kvinna som kräver någonting, det är när liksom Glenn Close i Farlig förbindelse kräver att Michael Douglas, att han också ska tycka att deras sexiga helg betydde någonting.
Mm.
Det är då liksom hon bryter mot alla mot hur en kvinna förväntas vara. För hon ska ju bara vara tacksam över att han har satt på henne. Och så ska hon vara nöjd med det, och så ska hon vänta på att han visar mer intresse. Typ lämna sin fru och sina barn för att bli ihop med henne. Liksom. Men istället då så blir hon den galna kvinnan, den som ja, för det är det värsta som kan hända, att man blir en kaninkokerska. Lås in era kaniner, för nu kommer en medelålders kvinna och kokar den.
Men alltså, hon skriver också det, hon uttrycker det ungefär så här, hon Victoria Smith, om den bestämda kvinnan: ett enkelt nej kan vara chockerande starkt när det kombineras med både erfarenhet och självförtroende. Där har vi det.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Då är frågan om det finns en motsvarighet för män. Mattias, hur gammal sa du att du var igen? Hur ung är du igen?
Jag är 55.
55, ja. Finns det något så här, någon term som du embracer?
Att du ska börja prata så här, ja.
Jag vet inte, gubbe. Nej, men finns det någon...
Är gubbe motsvarigheten till hagga?
Nej, det är inte riktigt.
Då får man nästan göra så här gubbstrutt.
Gubbstrutt,
får man nästan förstärka det.
Ja. Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på ålder generellt, men det är väl en manligt privilegium att man inte ska gå igenom något klimakterium. Och, som...
Har du inte hört talas om det manliga klimakteriet?
Ja, det har jag visst gjort.
Finns det?
Det är ju Det är inte så tydligt. Det är inte så tydligt någon process man genomgår på det.
Det sättet. Kommer vara nästa sån här som ni ska hålla på och tjata som i 7 år i alla tidningar. Och så kommer det 15 böcker. Och, ja.
Men sen så tror jag man kan känna såklart, nu är jag, bara det här att man har kvar sitt hår är jag rätt glad över. För jag hade nog känt mig väldigt mycket äldre om jag tappat allt hår.
Färgar du ditt hår?
Nej.
Är det sant? Skämtar du med mig? Nej men gud, alltså är det de småländska generna som är så härliga och fina? För ja. Du har ju tjockt brunt hår.
Och jag vet inte, jag tänker inte så mycket på ålder heller, därför att jag tycker på en arbetsplats där det är väldigt mycket olika åldrar så tar man ju hjälp av kollegor som är både äldre och yngre för att liksom prata. Så vi hade till exempel en stor fest, kulturens frilansfest.
Inte den som det blev rubriker om att polisen behövde ingripa?
Nej, det var inte den.
Nej.
Men då är det slående sådär hur alla åldrar umgås och blandas utan problem, tycker jag. Och jag blir så glad att se det, för att så är det inte riktigt liksom i Sverige generellt. Det
känns som att du vill flytta till Italien eller något så här kontinentalt land.
Ja, det är så dåligt i Sverige.
Men det var någon som sa, jag tror det var någon som påpekade, vem var det? Jag minns inte vem som påpekade att så här umgås man i Skåne mer än i norra delen av landet.
Att över generationen?
Ja, över generationsgränserna. Mm. Men det gör man i Danmark också.
Ah.
Alltså att det finns någon slags danskt, svenskt, och i Danmark omfamnar man ju den äldre kvinnan, alltifrån drottning Margrethe till liksom piprökande tanten på bodegan som alla känner och respekterar. Så att, jag vet inte, det kanske är någon går någon gräns vid Hallandsåsen också.
Så att Maria med sina nya insikter får kanske hänga mer i Danmark.
Och börja röka pipa.
Oh ja. Oj vad de kommer pumpa upp ditt ego. Så kommer du komma hit och vara så här mer dansk. Och, ja, men vi behöver lite Lattjo Lajban här på redaktionen.
Jag ser ett projekt framför mig här.
Underbart.
Ja. Tack för det. Du har hört Grävbort Skåne, en podd från Sydsvenskans kulturredaktion. Producent och klippare är David Hellander och ansvarig utgivare Jonas Kanje. Klippen kom från Folkets Bio. Tack och hej.
Vi hörs.
Vi hörs.
Hej då.